Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi hälsar hjärtligt välkomna till det 57:e avsnittet av Släpp sargen. Robin Figren, hur är läget?
Det är som vanligt tycker jag. Tycker inte, jag vet inte, ska inte rota så mycket i det. Det är som vanligt. Livet går liksom sin härliga gång. Hur?
Gilla gång säger man va?
Ja, nej men exakt. Något sånt där. Livet på en pinne. Hur fan mår du? Har du hittat tillbaka ytterligare lite mer sen din fantastiska USA-trip eller?
Ja, men ja, nu är jag tillbaka i någon form av vardag igen.
Ja.
Det har dock varit ganska dekadent här hemma. På sistone. Jag sitter faktiskt lite småbakis om jag ska vara ärlig. Mm. Men det här vardagslunken är ändå tillbaka på något sätt.
Ja.
Så måendet är väl ändå okej. Jag mår fortfarande dock väldigt bra över en skärmdump som du skickade till mig i slutet av förra veckan.
Gjorde jag det? Var det jag verkligen?
där vår favorit Matt Wennerholm verkade ha fått en liksom så här klassisk polett-nertrillning. Han konstaterade att det känns som att tiden är förbi då man kunde slå fast saker i svensk seriehockey.
den där
gjorde så himla mycket med mig på något sätt.
Nej, men jag kunde inte hålla mig. Jag tyckte så här, alltså förstår du fallet på den där poletten? Hur långt det har varit? Alltså den föll från Mount Everest alltså.
Ja, det är ju polettnedtrillningarnas polettnedtrillning på något sätt.
Liksom, ja.
Redan har ju 8 lag liksom utsätts till SM-guldvinnare och ungefär lika många har degraderats enligt Wennerholms texter va. Men nu kom det va, att man kan inte slå fast så mycket längre. Jag tyckte det var...
Ja, men jag tyckte det var så härligt, för jag skickade de andra två till dig också. Den hade hyllat HV, den hade kört en sån här klassisk för bra för allsvenskan, typ bli uppskickade till NHL på, du vet, hela den där. Och sen var det ju typ, och sen gick ju HV in i sin fantastiska vecka där ungefär.
Ja, 3-4 raka torsk.
Och då 9 dagar senare, då var det ju liksom, då skulle de ner till division 1. Alltså, och sen ytterligare någon dag till, då kunde man inte slå fast saker i svensk hockey.
Det var så
härligt alltså.
Den resan är så jävla härlig på något sätt.
Nej, underbart.
Ja, det har hänt ganska mycket annat i svensk hockey sen vi poddade senast. Sam Hallam blev förbundskapten.
Ja,
jätteväntat tycker jag. Men vad känner du? Vad säger magkänslan?
Magkänslan sa väl kanske att han skulle till Schweiz någonstans.
Ja, okej.
Okay. Jag vet inte, det känns som att han skulle passa här på av någon anledning. Men han kanske håller lite på den.
Käka ost och börja intressera sig för klockor.
Ja, nej men exakt. Jag vet inte, jag får för mig att hans ledarstil skulle funkat här också. Men han kanske... Han kanske hade det in mind, men så tänker han att den här chansen kan jag inte missa. Så att...
Jag hävdar ju, även om inte alla andra håller med, att liksom 3 kronor varumärket har, värdet av det har devalverat lite de senaste åren. Så jag förstår inte vad som lockar så jättemycket, men samtidigt kan man ju se att de där Nordamerika-resorna med fina hotell och nice middagar tillsammans med NHL-stjärnor, det kanske inte är jättetråkigt.
Nej, det kan det inte vara. Och sen, men man, alltså det är lite, jag tror att det är vi, alltså vi som har på något sätt en sänkt tanke om landslaget. Alltså,
ja, det tror jag med.
Och jag tror att utanför Sverige så tror jag fortfarande att det är ganska hög status på det jobbet. Så det är... Han kommer nog hitta ett litet kneg efter det. Han ska nog inte behöva flippa burgare, det tror jag inte.
Nej, nej, men det är såklart häftigt. Alltså hans resa, eller vad man ska säga, ska ju inte bort. En annan grej vi bara måste nämna, det är ju att alltså Kaosdjurgården har ju fått en tillförordnad sportchef efter att Jocke Eriksson hoppade av. KG Stoppel. Jag tycker det känns urstarkt att vi liksom får in en kille som har den här dubbelbokstavlösningen som förnamn i Sverige.
Ja.
Man har hört liksom TJ, PK, den typen av liksom nordamerikanska lösningar.
Ja.
Men KG, att vi får in det som en maktfaktor i svensk hockey, fan vad jag tycker det livar upp.
Du skulle vilja ha han på en ännu högre post, kanske någon chef för ligan eller någonting.
Ge han vad han vill, känner jag bara.
Kul, för KG Stoppel har ju nämligen gått där i hovets korridor, fanns en Dackefejden, så att det är kul, ja, att han är uppe och trollar där nu. Se om han kan vända den här skutan. Härligt om det skulle bli en KG-effekt. Det måste ju du gå igång på.
Ja, nej, men jag mår orimligt bra av det här på något sätt. Det känns så himla uppfriskande.
Ja.
KG, vet du vad det står för?
Nej, jag skulle gissa på är det sjukt att jag inte kan det, med tanke på att jag har varit i Djurgården, alltså organisation, och känner ju ändå KG.
Ja, okay.
men vad fan, kan vi inte, jag drar till på något kul. Jag säger Kjell Gunnar, säger jag.
Ah, okay, ja, men det här är också starkt, måste jag säga. Kurt Georg.
Ja, det vet jag. Fan, ah, okay. Också. Det vet jag att 88-kullen i Djurgården höll på mycket med. Var fascinerad över det namnet.
Nu var det du som fick en polett som trillade ner.
Ja, men mitt fall var inte lika långt, tycker jag inte. Inte lika många år i vilket fall.
Nej, fan, snabbt bara på tal om Djurgården. Jag hörde ett rykte, så jag inte vet hur sant det är, men kring Pontus Åberg som ju landade i Timrå.
Ja.
Men Djurgården var ju på där också. Jag hörde att Timrå skulle liksom ha erbjudit honom någon slags bonus om han är med och håller Timrå kvar i SHL.
Mm.
Och det kan man ändå så här tycka är rimligt. Men det Djurgården ska ha erbjudit är någon form av så här bonus om Djurgården tar sig till kvartsfinal, semifinal, final eller tar SM-guld.
Ja, jag läste också någon sån där artikel. Men det här har ju varit genomgående lite med kontrakten som har försökt att skriva som är spelare, vet jag sedan en längre tid, att det är liksom, det är på den nivån. Det är,
men vad fan, i Djurgårdens läge kan man ju tycka att man ska börja vrida och vända lite på det där upplägget kanske.
Nej, jag vet. Alltså, jag är helt enig. Alltså, det är ju, alltså, lite fulspel hade vissa kallat det. Återigen så kan Djurgården gömma sig.
Ja, men det är ju nästan komiskt. Alltså, vad fan är verklighetsuppfattningen?
Ja, men vad fan, du vet ju hur det skulle kunna bli här nu om någon spelare säger nej. Då kan Djurgården säga så här, men vi erbjuder jäkligt fina bonusar och du vet.
Om Djurgården tar SM-guld, förlåt.
Ja, men det kommer aldrig ut liksom.
Ja.
Nej, den är ful, men det är också därför de står där med halvtaskigt gäng just nu.
Ja, jag tyckte nästan det kikade på det komiska för att det var så jävla märkligt. Vi får se.
Tycker du att det här var roligare än när man tyckte att eller när man erbjöd Henrik Eriksson en roll inom Djurgårdens härlag? Den dagen han skulle sluta eller vad det var. Nej, vid sidan av sitt hockeyspel.
Ja, det där var ju också en jävla soppa. Ja. Men det här tycker jag är mer, alltså det tyckte jag nästan var lite fult. Det här tycker jag mer är kul för att det är så jävla märkligt.
Ja, nej.
Vi får se om Kurt Georg kan komma in och skapa lite ordning och reda där. Sådana där jävla bonuserbjudanden kan de inte hålla på med just nu, Djurgården, känner jag.
Nej, vi hoppas det.
Vi har juluppehåll i SHL med undantag för en match den 21 december. Så spelas det först på annan dagen igen. Och efter en lång inledning så tycker jag vi kickar igång veckans avsnitt. Spelare mäts ju på 627 sätt ungefär numera. Nu mer än någonsin tidigare såklart. Och jag tänkte därför att vi skulle kika lite på en rad väletablerade statistikgrenar, kanske man kan kalla dem. Så ska du som proffs då få reda ut vad man tycker, tänker, känner om dessa och liksom hur vi bör se på typ relevansen och creddigheten.
Ja.
Ingen av oss är ju experter på det här området, så nu blir det mer magkänsla, tänker jag, än någonting annat.
Ja.
Du känns ju spontant inte som en statistiknördfigur, och det tycker jag gör det här extra intressant på något sätt, att se vad du känner när du nu ska bombarderas med lite sådana här, ja, med statistikgrenar kanske.
Ja, alltså jag tror att det här smittas av lite. Alltså det blir lite så här, inom ett lag så blir du ju testad på så många olika saker. Det är fysdelar, ja, och det är hjärndelar och det är fett och allt möjligt liksom.
Mm.
Så det är aldrig något kul som man blir testad på. Typ så här, tryckskytte, dribbla snyggast. Ja, men du vet, lite sådär. Så att jag tror att det här smittar av sig lite med det jag tänker. Det är därför jag kan ha lite svårt för statistik. Alltså.
Svårt att liksom mäta med tydlighet vem som dribblar snyggast.
Ja, sätta dit en jury kanske med sköna gamla dribblings kungar, inte fan, ja, det går ju.
Absolut. Vi ska hålla oss mest till liksom de hyfsat väletablerade grejerna här nu, så får vi se vad du tycker helt enkelt. Game winning goal.
Ja, slump. Alltså det är endast en slump.
Ja, visst är det idiotiskt att man ens liksom att man ens nämner det här.
Ja, jag tycker att det är väldigt punchigt. Alltså man skulle kunna hålla det till, alltså om du avgör en straffläggning eller avgör en förlängning, att det är ett game winning goal. Alltså det här andra är ju bara strunt.
Håller med dig. För jag tycker ganska ofta det kommer upp i typ grafiken i C-mores sändningar. Såhär, den här spelaren, han har si och så många game winning goal.
Mm.
Men ofta är det liksom en 3-0-kasse i powerplay.
Ja.
Och sen blir matchen lite jämnare på slutet och så räknas det som game winning goal.
Ja,
alltså,
nej, exakt.
Det är en sån jävla icke-grej. Ja, det är min åsikt i alla fall. Men du verkar hålla med.
Ja. Alltså gud ja. Det är alltså tokslump.
Nej, alltså, bort med den jävla skiten! Plus minus!
Den tycker jag är lite klurig. Den är det många som är ganska negativt inställda ju. Att, men man kan inte räkna det och hej hå, men... Fan, jag tycker någonstans att man kan göra det. Alltså...
Mm.
Klart att det har att göra lite med istid och hur du blir matchad och hej hå, men det har ju liksom andra statistiksaker också.
Mm.
Samtidigt som det kan vara lite slump. Vad jobbigt det blir vad jag sitter här nu med en vit t-shirt och bara är neutral, känner jag.
Nej, men plus minus är ju... Men det är lite svårt på så vis det här att du väger ju inte in powerplay eller numerärt underläge och sådana grejer, utan det är ju... Det är ju liksom det rena spelet man för in. Alltså 5-5, hej och hå liksom.
Jag har ju varit lite av en minusmaskin, så jag kanske ska säga att jag hatar den här skiten.
Vad fan beror det på för att du har varit dålig?
Dåliga byten på dem innan mig.
Du får alltid komma in i skitsitsen.
Ja, exakt. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga om plus minus. Jag tycker att det finns någonting som faktiskt... Jag tycker att det säger mer än vad dagens experter säger att den gör.
Ja, okej. Okay. Ja, ja, bra ändå tycker jag. Räddningsprocent för målvakter då såklart.
Ja, fan, det där har jag aldrig hajat. Vad är viktigast för målvakterna? Insläppta per match eller räddningsprocent?
Ja, men det är ju det som är diskussionen egentligen. Och då tänkte jag kolla, vad tänker du kring räddningsprocent?
Nej, men jag tycker att det... Jag vet inte, jag har lättast för att kolla procenten.
Ja, men det känns som att... Alltså, i ryggmärgen måste jag säga att den känns viktigast. Jag kan köpa helt och hållet att det är fel. Men det känns som man har lärt sig på något sätt att fan, kolla på räddningsprocenten, det säger mycket om en målvakt.
Ja, nej, men jag tänker också så, och jag tänker fortsätta göra det. Det blir enkelt, jag vet liksom, om en målvakt har typ över 92, alltså mot 93, då vet jag så här, men fan, han är stabil, han gör det han ska på något sätt.
Ja, upp på 94, nästan lite gåshud.
Ja, men jag skojar, eller? Då jävlar ryser jag, men alltså... Så här skulle jag få typ så här, men den här målvakten, han har ju 2,04 insläppta. Då blir för mig blir det för luddigt så här. Jag kan inte säga om han är bra eller dålig då.
Nej. Jag vet att det finns de som hävdar att det egentligen enda relevanta för en målvakt är hur stor andel av matcherna han vinner. Alltså att man kanske inte ska titta så mycket på det här individuella, men samtidigt, vad fan, något måste väl målvakterna mätas på som är liksom...
Ja, alltså vad fan, det är väl klart de ska synas lika mycket som oss andra. Fan, de ska in i kanoten de med.
Ja, exakt. Så då måste man ju också egentligen börja väga in det här, hur många skott släpper laget till i skottsektorn och så vidare.
Nej, börja inte nu, jag spyr.
Men då blir det för luddigt.
Ja, ta bort det, sluta.
Vi går vidare helt enkelt.
Ja, lägg av.
Bör man räkna andra assist som en assist.
De är så sköna att få. Alltså,
ja du, det förstår jag liksom. Men vad är det? Det är att man droppar pucken i mittzon liksom, i många fall. I princip.
Ja, men så där kan du inte sitta och tjafsa. Då kan jag säga att jag åt liksom 15 varv och snurrar upp varenda jävla gubbe. Och så skjuter jag på någons rumpa som, och så dimper jag ner på nästa rumpa och så in i mål.
Ja, men så här. Jag fattar naturligtvis varför man har med andra assist som en vanlig assist.
Men skulle man inte kunna ha 5 fack? Alltså första, andra, nej, 4 fack kan vi ju hålla oss till i vilket fall.
Ja, du vill börja få in 4:e assist nu också.
Ja, men det lär ju inte hända så är klofta att den går från en till en annan till en tredje till en fjärde till en målskytt.
Jag tänker powerplay, om du spelar runt en stund då får ju för fan hela 5:an poäng på
det. Ja, men exakt, då blir det kasse, första, andra, tredje och 4:e ass i den kolumnen.
Alltså, det här är en fråga jag inte har hört att det snackas om så mycket, men alltså andra assist, alltså hur många gånger har andra assisten verkligen med målet att göra?
Fan, Nicke, jag vet inte om du kan säga sådär, för att jag tycker att det är ganska många gånger, alltså det är såhär.
Jag säger det mest för att problematisera mer än något, jag försöker mer vara lite jobbig.
Ja men tänk såhär, om du har en kedja och så har du byggt upp den med en liksom som är rotar Sarhörn, en som spelar och en som skjuter.
Ja.
Alltså då tycker jag på något sätt att det ganska ofta händer där en kille går in i en sarduell, vinner pucken och kanske sparkar fram den, liksom har spelat kanske 1-2 till nästa gubbe som lägger en flipppass och mål. Alltså då tycker jag ändå han ska ha en liten klapp på axeln. Jag tycker det. Jag undrar honom det, eller henne.
Ja, jag säger inte att du har fel. Jag tyckte mer det var men en lite intressant grej att lyfta ändå. Det finns en del andra assist som är lite
diffusa också.
Gud ja. Men lite gött ska ni väl ha det också, ni som står och letar gratis poäng. Vi går vidare. Din favorit då, Corsi. Jag ska bara kort dra en liten förklaring. Alltså,
ja, du får göra det för mig med.
Ja, alltså på spelarnivå betyder det andelen skottförsök framåt kontra skottförsök bakåt när spelaren är på isen. Och på lagnivå innebär det då alltså andelen skottförsök framåt kontra skottförsök bakåt för laget totalt. Det tycker jag ändå är ganska enkelt att ta till sig. Vad tycker du om att det har blivit ganska väl etablerat att mäta?
Jag tycker att det blir fel. Alltså statistiken i sig är det ingen fel på, om det var så att ingen visste den. Alltså jag har ju känt i vissa lag och vissa kedjor som man har varit i att man ungefär har jobbat för en hög Corsi. Förstår du?
Ja.
Man tar sig över blåa, skjuter bara direkt.
Ja.
Skjuter från hörner, skjuter från precis allting i offensiv Anna.
Alibiskott.
Ja, exakt. För att det ska se snyggt ut i korsi-statistiken. Och även lägga upp taktiken efter det. Vi ska korsa blålinjen, sen oavsett så tar vi ett slagskott på mål sen. Eller vi är från hörna, ja men lägg in den framför mål alltså.
Men är det då för att korsin har börjat värdera så pass högt?
Ja, jag tror ju det. Att det har varit så många lag som nu har väl en del lag börjat vrida lite på det där och se hur verkligen, alltså hur mycket det ger liksom. Men det fanns en tid då det var lite så. Alltså jag kan ju säga nu på en gång, jag spelade en kedja med Johan Sundström och Kalle Grönström. Vi spelade ju den typen av hockey kanske redan innan det här med Corsi och så. Alltså det var 3 stycken som var väldigt liksom skjutglada, gå på mål, alltså raka linjer, pila mot mål hela tiden. Så vår Corsi var ju säkert svinbra då, men vi fick ju inte ut lika mycket som vi, alltså som andra som hade liksom lägre Corsi. Och hade vi fått det förklarat att, ja men du vet fan, gubbar, se om ni kan hitta en extra pass, så tror jag att vi hade varit ännu mer effektiva liksom. Så att den, jag vet inte, jag tycker att den kan sabba lite ibland.
Jag fattar. Det man kan säga om Corsi, i alla fall på lagnivå, är att det historiskt korrelerar ganska väl med framgång, så att säga, att ha en hög Corsi. Många har ju tagit SM-guld och dessutom toppat Corsi-ligan.
Ja, men vad fan, alltså är det något konstigt i det då, egentligen? Alltså,
nej, absolut
inte. Det här var ju
inte
innan då Corsi blev en sak, och att man skulle ha en hög Corsi bara för att man ska ha en hög Corsi. Det är väl klart att ett vinnande lag har oftast fler skott på mål.
Ja.
Än vad man har i arslet liksom. Alltså det är väl jättenaturligt. Det är nästan som alltså det är som att skära ner till dem att alltså lagen med flest mål framåt. Det korrelerar också ganska bra. Alltså, barnslig jämförelse, men du säger nu känner jag att jag börjar koka, nu börjar jag bli het i ämnet. Känner du det eller?
Ja, jag känner också. Det var exakt det jag ville åt.
Ja, in och pilla bara.
Mission accomplished här borta. Men det är bra. Vi, det ska inte bli för dålig stämning, så vi lämnar Corsi.
Ja, skönt.
Den här kan jag också tänka mig att du hatar. Expected goals.
Jag kan ju inte alla de här helt in och utan liksom.
Nej men du fattar ju ungefär. Man kan liksom mäta ungefär hur många mål en spelare eller ett lag bör göra utifrån 7000 olika parametrar. Skottförsök här, skottförsök där. Se hur så många mål bör laget eller spelaren göra. Se hur så många mål gör laget eller spelaren. Och så ställer man det mot varandra.
Ja, men det hör ju borde. Alltså vadå borde? Ja. Den här spelaren, han förtjänar en fet lön. För han, alltså förra säsongen, han borde ha gjort fler mål. Alltså det här går ju inte.
Förväntat i alla fall. Det är ju förväntade mål man mäter. Men ja, det fy fan. Det var ju 1-0-1 i odds på att skulle sitta och hata den här.
Men, ja, nej, alltså jag fnissar lite åt den. Det finns väl säkert någon så här man kan tänka att ja, ofta så blir det ju mål härifrån och han har ju stått i det läget. Ja. Så att ja, men nej, det blir en gissningslek känner jag lite. Alltså borde, och sen tar ju bort lite från det här liksom en spelares skicklighet och talang och liksom det han har jobbat på. Jag vet inte, Nicke. Vad känner du? Du gillar den här eller? Det är klart du gör.
Jag gillar den lite mer än vad du gör. Så ja, kan man säga. Men jag kan väl också se att det är inte det enda man bör kika på, kanske. Så kan jag spontant känna. Men jag kan tycka det är intressant att kolla på. Om en spelare har gjort ett mål efter 38 omgångar, men alltså enligt expected borde han ha gjort 6,7. Då inser jag ju att det är något som inte står helt rätt till här. Och då kan jag ändå tycka det är intressant att försöka sätta mig in i.
Men kan du inte tänka så här, för att jag som spelare, eller jag har ju tänkt på det ganska senare år, att jag ungefär, det har jag varit inne på innan, att jag behöver ungefär kanske 12 skott på mål.
Ja.
För att få en kasse. Alltså funkar inte den där gamla statistiken, eller är det alldeles för omodernt eller vad?
Jag tror, med betoning på tror, att expected goals ska vara lite mer precis. Och att man väger in liksom fler faktorer än bara skott.
Jag ska komma på en egen expected goals som bara jag vet hur den går till, och den ska jag använda mig av i kontraktsförhandlingar.
Ja, vi går vidare.
Ja.
Vi kommer ta en vad gäller utanför isen. Så ja, Coop-testet.
Ja, den här tycker jag man ska gå på mycket mer alltså.
Okay. Ja. Den brinner du
ja,
för.
Ja, den är tydlig. Den är tydlig. Jävligt tydlig är den. Nej.
Spring som ett svin i drygt 3 kilometer är det, va?
Ja, 3 kilometer så fort du bara kan.
Ja.
Nej, kan vi bara gå till nästa istället? Jävla skitlöpning.
Ja, vi går till det. Men Coop-testet, ska du bort från hockeyn?
Ja, det ska bort. Vi ska byta ut det mot snygga dribblingar.
Blockerade skott.
Kan jag ändå gilla. Alltså kan säga en del om en spelare. Alltså där kan ju också spelare, du vet, sätta sig fel i situationer för att kunna få ett i täcket. För att kunna blocka det liksom. Och få lite så här hjältestämpling. Men överlag så tycker jag att den säger ganska mycket ändå. Alltså om du kollar ofta på de som har väldigt många blockade skott i den statistiken, så är det ganska skitiga spelare liksom. De har skit under naglarna och jeans på sig.
Ja, Per Svensson är ju kung här i SHL till exempel.
Ja, gamla Klåten-legenden som jag spelade med för 2 säsonger sedan.
Nej, men alltså det känns som en ganska likeable grej att ligga högt upp i. Det fattar naturligtvis alla varför. Men håller du med om att så här, ser man en spelare vara bäst i en liga på blockera skott, då tänker man ändå så här, ja men bra gubbe.
Ja, absolut. Men så tycker jag. Jag tycker att det matchar lite ofta.
Ja, okej. Okay, ja, intressant. Men du, den känns besläktad med nästa punkt, så vi tar den också. Och även här är Per Svensson SHL-kung. Tacklingar.
Ja, han lärde sig ett annat här, kan jag säga.
Ja.
Nej, tacklingar tycker jag är skitluddiga. För det, vet, alltså det är ju bara en bedömningssak vad som är en tackling.
Det känns så jävla enkelt att ligga högt i den.
Ja.
Kör in i en spelare som står vid sargen. Så, ja, liksom, så får du din lilla pinne där.
Ja, nej men exakt. Och sen, jag vet inte, vet du vem det är som bedömer det eller? Är det samma de som har kors i allt? Är det de som bestämmer det där också eller?
Det är nog ungefär samma gäng som sitter och bedömer det. Ja. Jag antar det. Det finns väl x antal grejer som ska stämma in för att det ska bedömas som en tackling. Men... Ja. Men okej, den tycker du känns lite luddigare eller?
Ja, det tycker jag verkligen. Och där vet man genom åren att det har varit lite så här. Alltså, de gubbarna som inom citationstecken ska ligga där, Emil Sylvegård, Joel Lundqvist, Anton Hedman, du vet, gamla gardet.
Ja.
Det kändes ofta som att de fick en plupp i protokollet av att kanske inte tackla så ordentligt.
Mer så här, när de glider in i någon som står vid sargen så får de en liksom bock i protokollet.
Ja, nej men exakt. Medans bästa poäng eller målgör gjorde samma sak så hade han inte fått den. Alltså det fanns ett tag där det var väldigt luddigt.
Ja, okej. Okay. Ja, visar sig att du är lite konspiratoriskt lagd.
Ja, det
är det. Uppfriskande.
Ja, vi hade det. Du och jag snackade om det när ni var här. Hälsa på. Både du och jag är lite konspiratoriska.
Ja, framförallt du.
Ja, framförallt Carl, klippare Carl.
Ja, klippare Carl. Han hatar inte sånt där.
Alltså.
Fick våra lyssnare veta det också.
Mm.
Alltså, generellt sett, finns det någon så här statistikgren som du tycker är extra över- eller underskattad och som jag har missat här?
Jag skulle vilja att man på något sätt la till... Alltså fan, här skulle jag kunna faktiskt borra ner mig ordentligt. Men tekningar till exempel.
Ja.
Att på något sätt, att det är en kedjesak. Alltså för det är inte så ofta som centern vinner den klockers. Utan det är ganska ofta som forwards petar upp puck och sådär.
Ja, så
alltså vinna de delarna. Jag skulle vilja ha det som, kanske till och med som en kedjesak. Men det blir jäkligt svårt. Alltså.
Vet du vad man skulle kalla det?
Nej.
Tekningsassist.
Ja, du ser.
Ja, det är.
Ja.
Nya grejen i svensk hockey inför liksom säsongen 2022-2023.
Vi har varit inne på det här lite innan du och jag, Nicke, om att så här, saker vi skulle vilja ha statistik på. Vi kanske skulle bygga på den lite, känner jag lite nu.
Ja, just det, det kanske är dags för en lite upphottad version om ett tag.
Ja, alltså, jag tror fan att det kan behövas.
Ja.
Ja, men vadå, har du någon sådär in mind som du känner över eller underskattat?
Nej, det har jag väl kanske inte riktigt så. I så fall har vi berört dem tidigare i det här segmentet. Men det tycker jag faktiskt var en intressant tanke, måste jag säga. Att många gånger vinner man ju tekningen för att kedjan är liksom vaken eller snabbast fram eller dra loss pucken.
Vad skulle kunna vara nästa steg där man tycker att man har tagit så långt som man bara kan, men hur lång tid tror du tar innan spelare har typ GPS i skridskorna och sådär, man får se hur långt de åker och sådana där saker. När tror du det?
Men du, det är alltså på typ träningar och så, det har väl till och med vissa lag?
Ja, exakt, på träningar, men jag menar i den officiella statistiken som man kan hitta liksom på SHLs hemsida, att, så här, ja, nej, men att det är allmänt känt att Niklas Norlind har tagit 4000 skär per match. Liksom.
Nej, men vadå? Det är väl ett och ett halvt år bort, eller?
Ja, men det kan ha något sånt där.
Ja.
Fan vad precis det var, det känns som du hade tänkt på det ändå också.
Nej, men vänta, om ett och ett halvt år, då är vi liksom in between säsonger.
Ja.
Så då känns det som man släpper det, typ. Ja.
Nej, det kan, kanske.
Ja, något i den stilen. Under säsongen 14-15 så infördes spel 3 mot 3 i förlängning i SHL. Exempelvis du, Figge, fick vara med under 4,5 säsong med det här i Sverige. Och det är ju ett upplägg som många har åsikter om. Vad tycker du om 3-mot-3-spel i förlängningen?
Kanske är lite kontroversiell igen, men jag älskar det, Nicke.
Fan, jag hatar när vi tycker lika om såna här grejer.
Ja, vad fan, din gubbkiv. Jag tror du också skulle ogilla det här, alltså.
Nej, men det är lite som med CHL det här, som ju jag gillar, och det anses nästan lite fult, har jag märkt. Och det är lite samma med 3-mot-3. Det känns som att det också anses lite skitigt att gilla.
Ja.
Men jag gör ju det.
Ja, gör du det av genuinitet?
Ja.
Eller gör du det för att provocera?
Helt genuint är det faktiskt. Mm. Men det är nästan lite så att man knappt vågar säga det.
Ja.
Men alltså, så här, Det måste vara jävligt kul att spela, tänker jag framförallt. Eller?
Jag tycker att det är skitkul. Alltså, såg du att de hade någon artikel i typ Aftonbladet eller Expressen eller vad det var? Det var någon tjomme på internationella ishockeyförbundet som hade typ föreslagit det som en ny OS-gren eller något sånt där.
Ja, just det. Det såg jag. Ja, precis. Ja, att det skulle bli nästan som en egen sport.
Ja, där kan du... Här mitt emot dig sitter den första frivillig, det kan jag säga.
Gå över till att bli 3-mot-3.
Ja, fy fan vad läckert alltså.
Ja, men det är kul, men, alltså det är skitkul. Jag tycker att det är kul, för att det är så mycket mer smartness.
Mm.
Alltså, nu snackar vi spelsinne och fan allmän intelligens nästan alltså.
Mm.
Och det skiljer sig kanske lite från 5-mot-5-spel där hockey är lite, alltså det blir inte lika mycket kampsport.
Nej men det blir ju verkligen en annan sport om man ska hårdra det. Alltså det blir väldigt annorlunda.
Jag tycker att den går ifrån en kampsport, bollsport,
mm,
till en strategisk strategisport liksom. Alltså ja. Under samma match, alltså jag tycker att det är helt fantastiskt alltså.
Lika kul som du uppenbarligen tycker det är att spela, känner du samma sak vad gäller att titta på? Alltså, brinner det till lite i dig när det blir förlängning i en SHL-match?
Liksom? Ja. Alltså fan, jag går igång ordentligt då alltså, för att man ser så mycket tydligare. Jag älskar att sitta och så här på TV då, kunna se situationerna innan, att så här, jag vet nu att den här backen, han kommer åka åt fel håll.
Mm.
Och när han sätter igång med det, då ser jag innan så här, jag vet att den där forwarden kommer åka där. Och så får vi hoppas att hans sarpass med infalls- och utfallsvinkel är exakt som den borde vara. Du vet, alltså sånt där. Jag tycker att det är skitkul alltså. Ja.
Det finns ju många som hävdar att det är lite ploj. Att det kanske osar lite träningsskoj. Typ, vad känner du kring det?
Ja, men det kan ju bli lite så ibland när lagen tar ut varandra. När man sätter in liksom 6 IQ-befriade hockeyspelare på plan, då blir det liksom man över hela isen. Och du vet,
ja,
det går liksom inte. Och då ser det ju lite slött och lite trött ut. Så att det är väl klart att jag kan se det, men jag kan ju också känna så här att vara försvarande lag i de situationerna och få tänka till lite till och kanske,
ja,
du vet, man får gambla lite och man får... Nej, jag är så såld på det här alltså.
Ja, uppenbarligen. Men det jag kan gilla är att alltså, du har 5 minuter på dig att avgöra en match, och i 3-mot-3 skapas det ju ändå betydligt mer. Alltså det är frilägen, det är 2-mot-1-situationer hela tiden. Slår du bara din gubbe så är det eventuellt redan en 3-mot-2. Alltså det skapas ju satan. Och det kan jag tycka är ganska vettigt i och med att det bara finns 5 minuter att avgöra på.
Ja, och intressant taktiskt. Det är så här...
Ja.
Du kan välja att liksom slå, alltså hitta din målchans via att du har en snabb spelare, att han får vara hjälten. Eller så kanske du har 2 liksom snillen som har satt upp en sån jävla tekningsplan eller variant.
Ja.
Du kan vinna på så många olika sätt. Och precis som du säger så händer det ju någonting hela tiden. Det är ju lite handbollskänsla. Det går ju fram och tillbaka. Målisarna får göra stora räddningar. Det blir liksom...
Ja.
Det blir bara en jäkla fest allting alltså.
Oftast, ibland kan de ju ta ut varann och det liksom händer ingenting. Men jag tycker ändå många gånger att 3-mot-3 är jäkligt underhållande.
Uh-huh.
Du, hur mycket tränar man på det här?
Inte så överdrivet mycket. Alltså 3-mot-3, straffar, sådana där saker. Det blir liksom, vi har varit inne lite på det innan att, alltså med tanke på speciellt SHL där fan var och varannan match slutar lika, så borde man träna på det betydligt betydligt oftare alltså.
Ja, men alltså över en hel säsong kan det ändå handla om en hel del poäng.
Ja, fan gud ja. Alltså som SHL ser ut nu så tycker jag att man, alltså vad jag kommer ihåg, så tycker jag att man absolut kan träna på det betydligt mer alltså.
Ja, men just också för att det är en sån speciell spelform, så det känns som att det kanske hade behövts träna på det mer.
Mm, ja, absolut. Och kanske till och med så här, många coacher, de coachar också på så här, jag vet inte vilka som är hetast den matchen, ska spela 3-mot-3. Alltså där skulle jag nästan kunna tänka mig att man sätter ihop 3 nästan på samma sätt som man sätter ihop ett powerplay liksom.
Ja, just det.
Så att de kan få prata ihop sig, så att de har sina varianter, så att de vet vad som gäller. För att jag kan känna det ibland när man går på, att man går på med olika spelare liksom. Då vet man inte riktigt, då får man gå liksom lite by the flow, medan vissa spelare kanske mår bra av att ha en liten taktik i det också och liksom ha lite varianter och sådär. Så att det finns lite att jobba där, det tycker jag.
Du har touchat lite vid det. Alltså, hur tycker du man ska bygga sin trea?
Jag tycker inte man ska kolla så mycket på positioner. Jag tycker man ska kolla alltså spelstil alltså.
Mm.
Alltså jag vill alltid ha en snabb jävel. Det vill jag ha. Alltså ett skott. Jag vill ha en Jocke Nygård liksom.
Ja.
Sen vill jag ha en smart, någon som är low and slow och som liksom inte ger från sig pucken alls.
Sen en tredje komponent, jag vet inte, har du något, vad skulle man kunna slänga, en snabb till kanske?
Eller en, ja, alltså någon som kan försvara kanske, eller? Du har ju trots allt inte pucken hela tiden.
Någon med lite defensivt tänk kanske, ja. Alltså som har det lite i sig. Jag skulle kunna spela tre forwards då,
ja.
Och ha en defensiv center kanske.
Ja, men jag är inne på det också. Att man kanske borde, lite som vi har pratat om powerplay tidigare, att fler lag borde köra fem forwards. Så kanske man borde, ja, i högre grad köra tre forwards i tre mot tre.
Ja, men jag tror också så här, mycket nu när min lilla, ja, men när min lilla coachådra kom in här,
ja.
Så tror jag att det hade gjort ganska mycket om man fick sätta sig en trea,
ja.
Och verkligen liksom så här, första tekningen, nu händer det här, vi vinner pucken, det är exakt den här bågen ska vi åka,
ja.
Ska du åka, och jag kommer slå passningen exakt där, för att de här motståndarna kommer, alltså,
ja.
Jag tror att det hade, och då att, och just det att man sätter ihop då, inte utöver, inte liksom efter position vad man spelar, om man är högerbacken och så här, utan speltyper, vad har vi för IQ på de här tre, vad, ja, har vi för snabbhet på de här tre, alltså lite sådär,
ja. Börjar så här IQ-test.
Känner du att jag sitter och kastar ganska mycket sten här nu, när vi precis har suttit och såga lite korsi och hela här, och så sitter, ja, jag, och så sitter jag
och åh, nej,
förespråkar IQ-test,
ja. Ja.
Vi måste börja mäta intelligens,
ja. Jag sitter och snyftar liksom över expected goals, men jag vill gärna ha IQ-test, vill jag. Kanske även införa testosteronstest på gubbarna också. Ett litet kort spermaprov, ja, 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 bara, så att vi vet hur mycket de pallar ungefär.
Oh, ja, nej, men vad fan, jag tycker ändå vi kan tillåta oss att hyckla, ja, i viss grad här. Så det, jag tycker ändå det passerar.
Ja, vad fan, alla andra gör ju det.
Ja. Då ska vi vara lika usla.
Ja.
Men du, slutligen, inom SHL-lagen och sådär, kring 3 mot 3, vad pratar man mest om? Vad trycks det på?
Jag tror, alltså dels det här självklart, hålla pucken liksom. Känner du att du har varit inne i 40 sekunder och inte palla, att man verkligen vårdar pucken, kanske spelar hem den,
ja.
Lite här liksom, inte vara rädd att åka, har du kommit in i zon, var inte rädd för att åka tillbaka ut ur zon för att hämta fart.
Nej, nej, just det.
Mycket så här, att man screenar, att man nästan lite små interference. Och mycket korsa, att man korsar varandra.
Okej, okej,
ja. Många lag som, för att göra det svårt för försvararna. Och sen självklart den här gamla klassiska tekningsvarianten på första teken. Den har vi sett 6000 gånger nu. Slår jag aldrig fel.
Ja, men härligt. Du surade på statistiken, men satt och mös när det var 3 mot 3. Det är,
ja,
lite av varje här, det är mysigt. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat en del om statistik och sådär idag, Figge. Vilken är den märkligaste formen av mätning du liksom stött på genom åren?
Alltså jag är lite besviken på mig själv här. Men det känns som att man har varit med så jävla liksom mycket. Man har varit med om så mycket sjuka saker liksom. Och speciellt i det här med statistik som har varit så modernt senaste åren.
Mm.
Men jag, fan, jag rotar järnbanken, jag hittade inte så här jättemycket kul, men däremot så...
Du plockar väl inte upp något, du sitter väl bara surar så fort det kommer på tal. Jag håller med det att göra antagligen.
Ja, men jag borde hitta något kul då. Alltså jag, en som jag hörde, det här blir lite på ryktesvägar, men jag tror att för någon eller några säsonger sedan,
ja,
så tror jag att Färjestad räknade potentiella assist.
Oh, det är alltså, ja, någon form av så här expected goals,
ja,
upphöjt till 2 på något sätt.
Ja, men de hade liksom på individnivå, så kunde du haft så här, men vad fan, han har ju 21 potentiella assist den här säsongen. Så han skapar ju liksom.
Ja,
alltså det borde ha blivit mål på hans passning.
Kanske
ligger någonting i det också så här, fan, men det är viktigt att bedömningarna blir likvärdiga liksom.
Ja, det får man säga.
Och där borde man ju också se vilka målsumpar man har då.
Ja.
Alltså om det var så att de tog det hela. Fast det kanske man gör då, det här härliga expected. Fan också. Luddigt det blir nu, men jag tyckte att det var en kul. Det var en skön.
Du tycker potentiella assist har någonting, men du hatar expected goals. Det är Det går inte tok ihop.
Nej, nej, fan, det går inte bra för mig idag alls, alltså. Åh, jag bara ser, jag sitter här i mitt glashus, skjuter mig själv i benet, kastar sten.
Det här var ju något rykte du stött på då, så att säga, som vi nu väljer att tro fullt ut på. Men om det här med potentiella assist då, om du i klåten hade fått reda på att fan, ah, det här kommer vi införa nu, hade du tyckt om det eller hade du spytt?
Det beror på helt hur jag låg till i statistiken, känner.
Ja, men fy fan, alltså. Helvete.
Nej, jag skojar. Det var klart att jag hade suckat då också. I Frölunda hade vi också så här röda och gröna målchanser. Det är också lite så här diffust.
Ja.
Det är så konstigt, alltså.
Röda och gröna målchanser. Ja. Ah, ja, i alla fall potentiella assist. Det är spännande. Det är, vem vet, det kan nog också komma om 1,5 år.
Undrar om man vinner den och man blir kallad då en potentiellt bra hockeyspelare.
Han bör vara bra.
Det är det expected goals också handlar om. Oh.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
4 Stanley Cups, 7 Norris Trophies, OS och VM-guld, medlem i både Hall of Fame och Triple Gold Club. Första europé att vara kapten för ett Stanley Cup-vinnande lag. Och ja, man kan rabbla godbitar från den här besinningslöst framgångsrika karriären hur länge som helst. Det säger också det mesta om 51-åringen från Avesta, som är en av hockeyhistoriens absolut främsta. Och det är inte heller någon slump att han gick under smeknamnet Mr. Perfect. Vi säger varmt välkommen till podden, Niklas Lidström.
Tack så mycket. Tack för de fina orden också.
Hur är läget med dig?
Ja, men det är jättebra. Julen börjar nalkas, så att man har varit ute och gjort lite julshopping och gör sig redo för julen, så att allt är bara bra.
Ja, men lysande. Vanligtvis brukar jag försöka hålla lite av en röd tråd i de här intervjuerna, men givet att jag dock är tämligen säker på att de flesta av lyssnarna redan känner till väldigt mycket runt din karriär och att du florerat extremt mycket i hockeymedia, Niklas, så tänkte jag idag rucka lite på vårt vanliga upplägg för att eventuellt få det här aningen mer nyansrikt. Så vi kommer nu helt och hållet köra på konceptet spretiga snabbfrågor. Högt och lågt, alltså, och en del svar, ja, de kanske behöver utvecklas.
Okej, okay, det låter bra.
Hur bra var du som hockeyspelare på en skala 1-10 enligt dig?
Oj, vilken bra fråga. Men då säger jag 10.
Ja, för fan. Vad uppfriskande ändå. Ja, men det måste jag säga. Jag var rädd för att du skulle börja kika på en 8 eller 9, givet hur ödmjuk man vet att du är.
Ja, det har kunnat bli ett sånt svar också, men nej, jag kände att nej, nu. Jag har nått dit, jag ville nå, jag har nått absolut att toppen, så att då får det bli en 10.
Ja, till och med du måste väl kunna titta på liksom din Elite Prospect-sida och känna att fan, det här blir bra.
Jo, absolut. Och en lång karriär framförallt. Då hade man väl inte tänkt, när man åkte över till USA som 21-åring, då tänkte man att det blir några år bort i NHL och sen blir det hem i gamla Elite-serien igen. Men det blev en lång karriär, det blev en väldigt, väldigt rolig karriär också.
Roligaste minnet som inte har med framgångar på isen att göra av att ha spelat med legendariska The Russian Five.
Det är lätt att man associerar direkt till hockeyn, alla roliga saker man varit med om och så. Vad skulle det kunna vara? Det kanske är någon vinprovning man har varit på med Larionov. Igor Larionov var den som introducerade mig till lite bättre viner. Så att, det är fortfarande en koppling till hockeyn naturligtvis, men Lariano var en riktig vinälskare och han fick mig att börja gilla rött vin också, framförallt vin från Kalifornien. Så att det är väl något starkt minne jag har kvar fortfarande. Första vinprovningen när Igor spottade ut den där lilla munnen som man fick dricka, och vi andra förstod inte att han spottade ut. Man ska väl dricka vin när man blir speciellt finare, dyrare viner. Men, han lärde oss att älska viner.
Speciellt med tanke på att han är ryss också. Man har ju en viss fördom där, va?
Jo, man har kanske det. Men Igor var mer en västerlängning i sitt tänk och hur öppen han var och ville lära känna nya människor och intresserad av nya människor. Och, det kanske inte var... För tid så kanske var det mer den gamla skolan som var här, kanske ryssen som han mer är van.
Han spottade inte ut vinet.
Nej, han drack inte vin. Han drack någon vodka istället också. Ja. Man fick välja, tror jag. Det var fett det som vi i alla fall.
Ja, det låter bra. Vem är den fulast spelande spelaren som du mött?
Man har ju mött vissa som ville komma under skinnet på en hela tiden. Brad Marchand är väl en sån som figurerar mycket i NHL just nu. När jag mötte honom så var han ganska ung och hade väl inte kommit upp i dem, var den typ av spelare. Brad May var lite så här, ville komma under skinnet på en hela tiden. Alltid fullföljde tacklingar, gillade att prata mycket och efter avlåsningen försökte hela tiden komma under skinnet på en. Steve Atman, sån spelare också, som alltid smällde på lite extra. Men den som kanske var, man ska säga fulast, men den som var utmärkte sig mest, det var nog Chris Pronger.
Just det.
Han var ju back och jag var ju back, så vi behöver inte på varandra så mycket. Men efter avblåsningar, alltid tjafs, det alltid var någonting. Så han var väl den som var en fantastisk spelare också. Men samtidigt var väldigt, kunde spela väldigt fult och tufft och mycket tjurknäpp hela tiden där ute.
Vet du vem Robin Figren är?
Jag har hört namnet, det har jag gjort.
Ja, men det svaret duger väl för mig. vi kan lämna det där. Hur mycket utnyttjade du Chris Chelios bastu-tv i Joe Louis Arena?
Ja, inte lika mycket som Chris Chelios gjorde. Han var ju där inne i stort sett dagligen. Han tog med sig en testcykel och satt och cyklade där inne. Jag gjorde väl någon gång att prova på, men kände att det där är inte för mig. Så att det var väl någon gång efter träningen man kunde sitta där inne och se lite sport, lite highlights. Men Chelly, som vi kallar honom, han var inne där i stort sett efter varje träning. Och han gillar verkligen att cykla i bastun. Han sa, it's good for you, sa han hela tiden bara. Så det funkar för honom. Han spelade fram tills han var 48, var det väl till sist, tror jag.
Det är kanske ett knep jag borde hoppa på. Men vad var bakgrunden till det där? Alltså, sa han till materialen att nu vill jag ha en tv inne i bastun? Eller hur gick det till?
Ja, det först började att han pratade med materialen. Men sen blev det så att han pratade till med vaktmästaren i Joe Louis Arena. Han förklarade hur de skulle bygga, var den skulle vara någonstans och allt skulle funka. För han har ju en sån hemma i sitt hus i Los Angeles. Så där har ju han uppbyggt. Så han förklarade exakt hur det skulle vara. Och han fick som han ville också. Det var nog ingen annan som hade tänkt om de tankarna. Men Chelly fick som han ville och till slut var en tv i bastun.
Ja, det har någonting. Det där borde fler testa på. Om du tvingades välja, vilket SHL-lag hade du helst velat spela för?
Om du tänker dagens SHL, så om jag har fått välja tillbaka till, så är jag naturligtvis vilja spela Västerås när de fortfarande fanns där. Dagens lag, jag tycker Frölunda spelar en rolig hockey, det är kul att se. Rögle likadant. Luleå gillar jag också. Jag gillar hur de spelar också. Jag kanske skulle falla på, jag kanske skulle bli Frölunda. Jag hade ett anbud från Frölunda för länge sedan innan jag blev proffs. Så att det vart ju ingenting. Jag var kvar i Västerås. Men jag kanske skulle ha valt Frölunda bara för att få uppleva den känslan.
Hur kunde du tacka nej till det?
Jag hade redan bestämt att få vara kvar i Västerås. Och sen såg väl jag att jag hade väl drömmen och tanken att så småningom komma över till NHL. Så att jag hade en ganska bra situation där jag var i Västerås då. Fick spela mycket och så. Så att, det passade mig bäst just då.
Hur gick tankarna när du, tyst och sansat, tog hela restaurangnotan på drygt $40,000 under Detroits rookie-middag 2002? Då Sean Avery berättat att hans och Jason Williams kort båda nekades.
Ja, vi brukar ha rookie-middagar och oftast brukar det vara några fler rookiesar som är med och delar på den här notan. Det var en ganska saftig nota. Och,
ja, det får man säga.
De var ju bara två stycken som fick dela på den där. Och sen, när deras kort inte gick igenom så var det väl lite pinsamt där, men jag skötte det väl ganska snyggt och tog hand om det där. Jag tror att vi lagkaptener delade upp det sen också med Steve Eiserman och Brendan Shanahan, så att vi löste det där åt dem. Jag kommer inte ihåg om de fick betala till slut eller inte. Det vet jag faktiskt inte. Men där och då i alla fall löste vi det för de två.
Ja, om ni då delar det på tre så blir det ändå drygt här $13,000 per person. Det är ganska saftigt att ta på uppstuds. Men det, man får göra vissa insatser som kapten kanske.
Ja, man får ställa upp ibland. Man får ställa upp när det inte går riktigt som rookiesarna vill. Nya laget har inte byggt upp någon stark kredit kanske, och sen har man ingen inte har fått sin första lön kanske, eller vad det nu kan kunna vara. Men nej då, vi tog hand om det i alla fall.
Snyggt tycker jag. Vad är det konstigaste en supporter gjort mot eller för dig?
Det konstigaste, det kanske var, det var en tjej som stod och hade bakat en paj åt mig som hon gärna ville ge mig efter, jag vet inte hur många gånger, kanske 3-4 gånger i månaden.
Oj!
Så när vi åkte utifrån ishallen så vill hon, då brukar man stanna och skriva lite autografer. Då ja. Var hon alltid där och så gav hon mig en paj. Hon tyckte att jag var värd den. Och sen när jag såg hennes bil så hade hon Lidström som regnummer på bilen också. Så man var lite så här, lite orolig. Ska jag våga äta den här pajen verkligen? Jag vågar faktiskt inte det. Jag höll en god min och sa att de var jättegod, men jag vågade faktiskt inte smaka den där pajen.
Det tror jag alla har full förståelse för. Den där reggplåten, nog för att du var en fantastisk spelare, men den skvallrar ändå om någonting. När har du skämts som mest över dig själv?
Ja, det har nog varit på hockeyplan. Jag kommer ihåg en gång, det var en landslagsuttagning. Det här var juniorlandslaget, så man var kanske 17-18 år. Vi spelade internmatch och jag skulle lägga tillbaka pucken till min backkollega som jag stod ungefär i hörnet. Skulle lägga tillbaka till min backkollega och la den i egen bur. Målvakten stod väl inte höll stolpen tyckte jag, men jag la den precis vid första stolpen och man ville bara försvinna under isen. Och så tittar man upp och så sitter hela landslagsledningen och skrattar. Det var nog det mest pinsamma som man har varit med om. Och här försöker man göra sitt bästa. Här försöker man ta plats i laget och vill visa framfötterna. Och så lägger man in en egen bur. Nej, det var inte så skön känsla.
Ja, då återhämtade du ganska väl efter det där.
Jag kom över det sen. Jag fick andra framgångar.
Precis. Vad stör du dig på mest inom svensk hockey?
Att jag stör mig på ibland är nog att man börjar om. Istället för att driva fram pucken och gå framåt och anfalla så börjar man om och vill regroup, som man säger. Man vill börja om och så jag vill gärna se lite mer fart och fläkt när man väl har chans. Att man kliver fram och driver framåt. Ibland blir det lite att man ska börja om, man ska hålla pucken inom laget då. Så det är kul att se de här skickliga spelarna som gör lite skillnad. Håller i pucken lite mer, som de sticker ut. Som faktiskt, när de kan göra sådana saker.
Jag menar inte att lägga ord i munnen på det här, men menar du att det emellanåt kanske är lite för, ja, men för tråkigt? Det är för mycket safety man tänker, safety first.
Ja, ibland blir det så. Sen blir det ibland att det ska vara lite för strukturerat. Att det ska vara, men nu har vi ritat ett uppspel till exempel när vi satt våran femma och ritat ett uppspel, så här ska vi göra. Och så går man tillbaka till det hela tiden. Så det är lite grann det. Och sen tycker jag också ibland försvinner den här kampen. Domarna kan vara lite petiga. Ibland försvinner den här kampen om puckar och till exempel i hörn. Eller att man kan vara lite petiga i just sådana saker när det är just en kamp om pucken. Det skulle jag kunna se att de släpper lite mer.
Hur var det att under tidiga år dela hotellrum med Sergej Fedorov?
Sergej var en liten udda karaktär. Vi delade rum väldigt länge. Det var nog över 10 år nästan som vi delade rum.
Ja, så länge till och med.
Ja, så det var bra för det mesta. Det var väl ibland han var tillsammans med tennisspelerskan Anna Kornikova där. Hon var i Ryssland och han skulle prata telefon mitt i natten och man blev väckt under 17 år. Har man någon mumla på ryska i rummet om man pratar i sömnen eller om man pratar med någon, då var det annan pratade med. Sen var det lite strul mellan de två också där ett tag och då var det ju ännu värre. Då blev det ännu mer samtal.
Lite mer barsk ryska från sängen in till.
Ja, precis. Och det värsta var väl någon gång han låg under täcket. Det här var ju när man hade vanliga telefonsladdar alltså. Man ser sladden går in under täcket. Han ligger och pratar under täcket för att han ska inte väcka mig mitt i natten. Men han pratade ryska så de förstod ju att han pratade med annan då. Men annars var det bra som sagt.
Har du något mer kul som Fedorov ställde till med på era hotellrumsvistelser?
Nej, jag vet inte om han ställde till med något sådana saker, men han gillar glass. Han beställde glass här typ 9:30 på kvällarna, kvällen innan match. Vi åkte alltid kvällen innan, eller dagen innan till bortamatcherna, så han ville alltid ha en lite glass på kvällen. Så han, det var väl någonting som han visste att han nu ringer och beställer glass snart. Så att man fick ju haka på ganska många gånger och beställa glass också.
Okej. Ja, men det är kul. Stämmer det att ni funderade på att flytta hem till Sverige redan mot slutet av 90-talet?
Ja, det stämmer. Det var vår äldsta son som skulle börja skolan och jag och min fru funderade hur vi skulle göra faktiskt. Och de tankarna väcktes där om han skulle börja som 7-åring eller 6-åring då, i skolan. Mm. Så gick vi de banorna hur vi skulle göra. Mitt kontrakt skulle gå ut också, så att vi stod alltså lite vid väg själv. Ska vi fortsätta eller ska vi flytta hem och låta barnen, framförallt vår äldsta son, börja skolan då? Men vi pratade lite med andra svenskar utanför hockeyn som bodde i Detroit, som vi kände, som hade barn i samma ålder. De rekommenderade och tyckte att det är inga problem att vara kvar några år till, så att det var vi också faktiskt.
Hur nära var det? Går det att svara på?
Jo, men det var, vi hade inte bestämt oss åt ändra hållet, utan vi lämnade ganska öppet tills vi kom hem på sommaren och kände oss för hur vi ville göra. Så att det var inte, det var 50-50 hur ska jag faktiskt.
Hur bra kan egentligen Detroits Lucas Raymond bli?
Han kan bli en toppspelare i NHL. Han har ju redan nu visat hur skicklig och duktig han är. Och man förstår varför Detroit tog han så högt som han gjorde som nummer 4 totalt. Han får ju chansen verkligen. Han spelar ju alla situationer. Powerplay, 4-3, overtime. Spelar första kedjan med Larkin och Bertuzzi. Så han får ju verkligen istiden. Men han har potential att bli en toppspelare i NHL.
Är du förvånad över hur bra han har inlett? Det är ju många som är det ändå.
Ja, det är jag. Jag är förvånad att han bibehåller också. Man kanske kan ha som ung spelare kan man vara jättebra i 7-8 matcher och känna att det här känns jättelätt, det här funkar ju jättebra. Men att bibehålla det som han har gjort nu, när man spelar snart 30 matcher och ändå leverera hela tiden, det är imponerande. Han har inte haft någon speciell dipp, tycker jag, de matcher jag har sett, utan han ligger kvar och spelar så bra som han har gjort i början också. Det är imponerande. Det är inte många 19-åringar som kan komma in och göra det och bibehålla det så här långt.
Vilken är den konstigaste trash talk-upplevelsen du varit med om?
Jag vet inte om konstigt, men det har varit mycket chicken shit Swede eller what are you gonna do och sådana där saker. Det var inte något större än så.
Nej, okay.
Det var väl någon gång, jag kommer inte ihåg, det var någon spelare i Phoenix som var på mig ganska mycket efter avblåsning, och då ställde han just den frågan, what are you gonna do?
Okay.
Och jag sa, you don't have to worry about me, worry about him. Och så kom Darren McCarty i full fart och sen rökte de ihop. Och sen fick sen var jag fred resten av matchen, det var inga problem sen. Så man hade killar som skydde oss som kanske var lite mer skilled men inte hade den här förmågan att slåss som andra har i NHL.
Men upplevde du mycket det här att, givet att du var en sån bärande spelare för Red Wings, att motståndarnas poliser kanske var på just dig lite extra, eller gav dem upp givet att du var så ändå lugn och sansad?
Nej, men de försökte vara på en, inte bara de poliserna utan kanske även de andra spelarna också, de kanske i andra eller tredje kedjan också, som man visste att deras mål var att lägga pucken i mitt hörn och så åka in och försöka tackla mig. Och det har ju vissa spelare, svenska spelare som man har pratat med, berättat också att tränaren brukar göra silke runt ditt namn och säga han ska ni tackla ikväll. Så det visste man om. Man känner väl också att de kanske lägger pucken lite mer i mitt hörn. Lägger en lösen så att det inte studsar ut och sånt där. Så att man fick lära sig anpassa sig spel efter det. Var lite snabbare eller var, försöka förutse vad som kommer att ske. Så att det är klart man kände av sånt. Det gjorde man helt klart.
Vilket är det sämsta stora köpet du gjort?
Sämsta stora köpet? Det skulle nog kunna vara någon bil man har köpt som kändes jättebra just då, men man bodde i Detroit så kunde man inte använda så mycket. Man var ju där vinterhalvåret. Så. Det var ju kul när man kom dit i september, oktober, men sen fick man ställa undan bilen och sen tog man fram den i april och då skulle man ju snart åka hem. Så det var 6 månader som man inte körde bilen och sen var man hemma på sommarna. Så det var kanske inte så klokt köp, men det var väl en sån där pojkdröm man hade att kunna köpa en snygg bil.
Du hade ju råd.
Jo, det hade jag. Jag hade råd, det var. Men när man tänker efter så. Men det var ju som jag sa, det var en pojkdröm man hade. Man fick ju uppleva den i alla fall. Det var så var det.
Hur blev reaktionen när du som rookie ville ha Gordie Howes nummer 9 i Red Wings?
Ja, det vart inte så bra. Jag hade sett Red Wings spela där säsongen innan jag åkte över i slutspelet och såg att det var ingen som hade nummer 9 nu. Jag hade nummer 9 i Västerås. Så jag tänkte, det här är ju ypperligt. Om jag skulle ta plats i laget så då kanske man kan fråga om man kan få nummer 9. Så att när jag kom till träningslägret och frågade en av materialen om jag skulle ta plats i laget, tror att jag kan få nummer 9. Mm. Så sa han, kid, come with me. Och så gick vi ut i arenan vid båset och så pekade han upp i taket där. Och det hängde en stor banner med nummer 9. How stod det? Mm. Ain't gonna happen, sa han bara. Och då förstod jag. Nej, det var nog ingen bra ställd fråga där. Jag skulle ha haft lite bättre koll. Men jag hade ingen koll. Jag visste inte att Gordie Howe var som Wayne Gretzky var eller som kanske
nej.
McDavid är idag. Han så stor var han. Han spelade över 25 säsonger. Men jag lärde mig ganska snabbt att här får jag hålla tyst och se. Och nöjd med att få en tröja.
Och nu några decennier senare så hänger du ju själv där uppe. Undrar det är många rookies som kommer upp och ber om nummer 5?
Ja, jag tror de är lite mer medvetna idag än vad jag var.
Det finns lite, känns så.
De har lite bättre koll på saker och ting dagens ungdomar än vad jag hade. Jag var kanske lite naiv och inte tänkte ett steg till. Utan jag tyckte det var häftigt att kunna ha nummer 9. Men nej, det backfired, som man kan brukar säga.
Ja, precis. Vilket är ditt roligaste vid sidan av isen minne från tiden ihop med Peter Forsberg?
Det är kanske när vi ska åka hem ifrån, också hockeyrelaterat naturligtvis. Vi ska åka hem ifrån OS. Vi har fått klartecken från landslaget och ledningen att efter vi vann OS-guldet i Italien så då kommer kartrad plan till oss. Vi har kollat med våra chefer bort i NHL. Vi får ledigt en extra dag. Mm. Vi ska flyga hem tidigt på måndag morgon och Foppa hittar inte sitt pass. Han vet inte vad passet är. Han kanske har tagit någon öl för mycket på firandet där också. Jag vet inte, men passet är helt plötsligt borta. Och jag tror han letade överallt. Jag tror han hittade till slut i sin jacka. Han hade jackan någonstans. Kanske lite disträ, kanske lite för mycket firande. Jag vet inte vad det var. Men...
Några svettdroppar hann man se komma i alla fall.
Ja, det skulle man nog själv ha haft också. Om man inte hittade sitt pass. Planen går när som helst.
Ja, fruktansvärt. Men nästan dolt bara att höra det. Vilken Thomas Holmström felsägning på engelska har du haft roligast åt?
Åh, det finns många att välja på. Ja, en var väl han skulle berätta att han hade åkt i en värstingbil.
Ja.
Och så sen frågan om is this the worst? Och när man översätter det så blir det värsta bil, alltså sämsta. Worst är ju sämsta någonsin. Han skulle ju säga då,
värsting.
Ja, värstingbilen var ju precis det motsatta.
Det var faktiskt väldigt kul, den växte på mig.
Och så vad han mer sagt? Han hade pratat lite, gjort intervjuer på svenska också när han säger att han sitter och rider på cykeln. Det låter ju också lite som att ride the bike, säger man ride the bike, säger man på engelska, men jag tror inte vi säger att vi sitter och rider på cykel på testcykel.
Det har blivit några år för mycket bort i USA där.
Nej, men Thomas var en härlig kille. Han bjuder på sig själv och han har inga problem med att det blir lite fel ibland. Han garvar bort det bara. Så han är en härlig figur. Alltså.
Ja, men sånt är ju härligt. Du, stämmer det att han gick in till Babcock efter att ni två varit med om en mildare bilkrock och blivit försenade och liksom bedyrat att han slängde sig över dig för att så att säga ta smällen?
Ja, det stämmer faktiskt. Vi var på en jätte match. Vi hade stannat och köpt kaffe som vi brukar göra. Så sen när vi sängde ut där så krockade vi. Det var ingen häftig kropp eller ingen hård smäll, utan det var ganska mild smäll. Men vi ringde ner i alla fall. Vi tyckte vi var tvungna att vänta på polisen och allting. Så vi ringde ner till ishallen och förklarade vad som hänt. Vi kommer bli lite sena. Och det första Thomas säger när han kom in i omklädningsrummet inför hela laget och Babcock som står där också, att don't worry guys, I dove in front of him, he's okay. Han kastade sig framför mig och räddade mig. Så.
Det är lugnt, lagkaptenen är intakt.
Ja.
Det är faktiskt väldigt kul. Vilken är den värsta smärtan du upplevt under hockeykarriären?
Jag har åkt på några, inte så många smällar, men några lite allvarliga smällar. En gång fick jag en puck alldeles under ögonbrynet som tog på en lagspelares klubba alldeles framför mig. Det var ett skott som kom, tog på hans klubba och studsade rakt upp i ögat. Mm. Som jag visste inte om jag tog i ögat eller inte. Jag kunde inte känna. Det gick inte att känna. Det gjorde så fruktansvärt ont i hela huvudet. Så att det blev väl, jag tror det var 25 stygn under ögonbrynet. Och jag klarade ögat, jag klarade synen och allting. Men den smärtan som den här instanta, helt plötsligt, jättesmärta, den var grym. Sen fick jag en klubba mellan benen faktiskt som krävde en operation. Och där var också
det
kanske ännu mer smärtsamt. För vi var i slutspel och det hände, matchen var på en fredag när det hände. Så jag kände ett väldigt obehag. Det var en spelare som lyfte klubban mellan mina ben. Så jag kände en obehag direkt och smärta. Sen var det tränare på lördagen, så kände av det. Men på lördag kväll och söndag morgon, då var det så mycket smärta så det gick inte att... och göra någonting åt det. Jag fick, läkarna gav mig smärtstillande tabletter, men de kräkte sig upp på en gång. Så att jag hann bara ner, jag hade match då på söndag, så jag hann bara ner till ledarrummet där på hotellet och förklara för våra läkare. Så han sa, vi hoppar in taxi och åker direkt till sjukhuset. Och det var operation på en gång. Så den smärtan där på natten till söndagen och söndag morgon, det var det värsta jag varit med om.
Du spelade väl rätt kort in på den operationen sen?
Ja, det här var i semifinalen mot Chicago, och vi vann den matchen på söndagen som inte jag spelade. Sen hade vi match på tisdagen som vi också vann. Då spelade jag inte heller. Då trodde vi att vi skulle få vänta ungefär en vecka över helgen tills NHL-finalen, Stanley Cup-finalen, skulle sätta igång. Men då vann ju Pittsburgh också, så att då tryckte jag NHL in matchen till helgen där, för att NBC, som stora nationella tv-kanaler, ville visa matchen på, om det var på lördagen där. Så att det var inte så mycket vila och det jag skulle ha behövt kanske för att spela första matchen. Men jag var med i alla fall och spela den finalserien.
Hade du ont då?
Ja, mer obehag faktiskt. Ja. Det var ju väldigt svullet. Så att det var obehag bara att försöka, speciellt om alla skridskor, man åker skridskor och vänder och allt sånt där. Det var bara obehagligt hela tiden.
Fick bli en XXL-suspensoar där i finalserien kanske?
Det var faktiskt två suspensoarer. Jag fick två stycken på mig.
Var det så?
Ja, det var så. De materialen gjorde någon special susp som var underst, och sen hade jag en till supp ovanför där. Så att det kändes inte så jättenaturligt att åka runt med två suppar på sig, måste jag väl säga.
Men du måste vara unik med att ha spelat Stanley Cup-final med två suspensoarer på dig.
Ja, det kanske är bara målvakter som gör det. En del målvakter vet jag har.
Ja, just det.
Utespelare tror jag väldigt, väldigt sällan.
Ja, men det ska man ha gjort också, Niklas. Det är bra. En till stor grej på hockey-CV:t. Det är mäktigt. Sedén och Kära har berättat om att han typ kände sig som en starstruck 11-åring första gången han spelade mot dig, och att din tröjhissning i Detroit är en av höjdpunkterna på hans egen karriär. Hur ser er relation ut egentligen?
Ja, den är väldigt bra faktiskt. Det börjar nog, dels Kära sa på isen att, jag tror vi spelade en All-Star-match i 07-08 eller sånt där. Vi var inte i samma lag, utan han kom fram på isen innan nedsläpp och sa att han har beundrat mig hela sin karriär. Man var väl lite tagen på sängen. Även fast det är en All-Star-match, är det i alla fall match man spelar. Så man var väl lite tagen på sängen. Och sen tog han, efter jag hade slutat så tog han kontakt när han fortfarande spelade i Boston. Och ville fråga lite om hur jag såg på min karriär, i slutet på min karriär. Just med roll i laget och sånt där. För han hamnade i den situationen också. Hans istid gick ner. Han var inte den ledande spelare som han var i början. Så han ringde och rådfrågade lite sådana saker. Sen har vi faktiskt hållit kontakten lite då och då. Så att den är väldigt bra. Jag gillar Sedén och Chara otroligt bra. Tuff spelare på isen, men utanför isen han... En riktigt otroligt härlig kille.
Ja, man har ju förstått det. Ja, men då kanske du ändå har någon procent i att han fortfarande spelar.
Ja, kanske. Jag kanske hjälper lite grann på traven. Och just hur han ska tänka också. Inte tänka kanske att han kommer att vara den ledande spelaren hela tiden. Utan han hittar sin roll och sin nisch. Det har han väl gjort nu. Men fortsätter med Islanders också.
Har du någon gång, Niklas, önskat att du inte var Mr. Perfect med hela hockeyvärlden? Då det ju ändå satte vissa krav på dig att uppträda på ett visst sätt. Hade du varit lite mer oproffsig och spretig, kunde det ju liksom höjt toleransen vad gäller att släppa loss lite mer. Och det hade väl ändå varit ganska kul och skönt.
Jag vet inte om jag kommer att ha släppt loss något mer om jag inte haft den titeln. Men man kan väl börja med backa bandet. Varför har jag den titeln? Det var faktiskt Chris Draper och Chris Osgood, lagkamrater i Detroit, som myntade det där. För att jag stod och tejpade en klubba och jag tejpade i mina benskydd och sånt där. Och sen var det en journalist som råkade höra det. Så helt plötsligt så stod det i tidningen, och sen var det en jättegrej. Och sen har det ju bara eskalerat. Så jag brukar mest skratta åt det där namnet och rycka på axlarna lite grann. Jag tror min personlighet har varit likadan i alla fall. Men att det blev så där som Chris hade när de sa det, det tror jag ingen skulle tro.
Är du trött på det?
Nej, men jag tar det bara med en klackspack faktiskt. Jag ser mig inte själv så perfekt. vet att jag inte är perfekt. Så att jag brukar rycka på axlarna och skratta lite åt det bara.
Vad är du dålig på? Vi behöver någonting. Vad är Niklas Lidström riktigt klappkatt på?
Ja, jag kan vara dålig på att hålla ordning på saker och ting. Det kan ligga lite papper lite överallt, till exempel om man är hemma på köksbordet. Jag tycker att jag har ju lagt det där för att jag har ju koll på det. Men det tycker inte min fru. Hon tycker att jag lägger ifrån mig grejer lite varstans. En sak, jag kan nog vara slarvig med saker också. Så att, men när jag var på isen och sånt där, då var jag nog, alltså försökte hela tiden att göra allt korrekt eller vara så bra som möjligt, ska jag säga. Men det är jag absolut inte, eller var jag utanför isen då.
Niklas Lidström, du ska ha stort tack för att du tog dig tid att gästa podden, och ha en jäkla trevlig jul.
Tack tillsammans, Niklas. Det var kul att vara med.
Veckans avsnitt har nått sin slutstation. Men missa inte att följa Släppsargen på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Man ska givetvis även prenumerera på podden, så glöm inte att göra det. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Hej!
Tjena, tjena!
Is this the worst?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.